Välkommen till Radio SRF den 17 januari 2020. Jag heter Joakim Kohlman. Ja, nu är vi tillbaka igen efter julledigheten och vi börjar det här årets första program med att möta Monica Valdén. Hon är ny som redaktör för SRF Perspektiv. Sen så ska vi berätta om att det är dags för Synskadades Riksförbund att byta medlemsregister. Det kommer att ske under det här året och jag har bjudit hit vår kanslichef Ulrika Norelius Centervik och vår registerhandläggare Annette Jonsson för att berätta mer om det här. Och sist i veckans program så ska vi ta och möta en SRF-are som bor i Skåne men som har sina rötter i Irak. Han heter Fär Tomma. Men vi börjar programmet med lite notiser. Riksorganisationen Unga med synnedsättning mister sitt statsbidrag. Under flera år så har man fått dispens från reglerna av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Orsaken att stödet dras in är att det är ett för lågt medlemsantal. US kommer nu att försöka överklaga beslutet. Statsbidraget som är på 1,2 miljoner kronor är vid sidan av medel från Synskadades stiftelse, US främsta intäktskälla. Vem tycker du borde uppmärksammas för sina insatser för ljudboken? Ja, nu är det dags att nominera till Synskadades stiftelses hederspris igen. Skicka namnet på personen, företaget eller organisationen till ljudbokspriset@srf.nu senast den 14 februari. Synskadades stiftelses hederspris består av ett stipendium på 25 000 kronor och delas ut under ljudboksgalan Storytel Awards som går av stapeln den 2 april i år. Och apropå det här med att nominera, du har väl inte glömt bort att nominera? Ja, i höst är det ju kongress och dags att välja en ny förbundsordförande och ny förbundsstyrelse. Nomineringstiden, den går ut den 30 april. För att nominera, skicka ett mejl till valberedningen@srf.nu eller kontakta sammankallande Kiki Lundmark på telefon 070 888 3961. Kom ihåg att den du nominerar måste vara tillfrågad. Och mer information om valberedningens arbete hittar du på www.srf.nu/kongress. Av och till så presenterar vi nya medarbetare som har börjat jobba här på Rikskansliet. Och nu står en sån framför mig. Hej, vad heter du?
Hej, jag heter Monica Valdén.
Du ska jobba som redaktör för vår medlemstidning Perspektiv. Varför valde du att söka jobb hos oss?
Ja, framförallt så tycker jag att det är väldigt kul att göra tidning och det har jag gjort i större delen av min journalistiska karriär. Och så att bara den möjligheten gjorde mig väldigt sugen på att söka det här jobbet. Men så har jag med mig sedan tidigare ett jobb jag gjorde åt på Kryss och Tiro som är Kryssarklubbens tidning. Jag var med några synskadade ungdomar på ett seglarläger och jag blev så otroligt imponerad av de här ungdomarna som sprang runt där på båten och drog i tampar och kunde segla jättebra. Så att det, jag har burit med mig det och så kände jag att wow, det finns säkert fler sådana berättelser som jag vill kunna förmedla om möjligheter och förmåga att inte se gränser och leva ett härligt liv. Och så det känner jag att jag vill bidra till. Mm.
Förutom de här seglande ungdomarna, har du haft någon annan koppling till synskaderörelsen tidigare?
Nej, det har jag inte. Inte när det gäller synskaderörelsen. Däremot har jag jobbat mycket med civilsamhället tidigare i olika former.
Mm. Ja, berätta lite, vad har du gjort tidigare?
Jag är journalist och redaktör hela mitt liv stort sett, eller inte hela mitt liv men hela mitt yrkesliv och framförallt har jag jobbat mycket med miljöfrågor. Så att Jordens Vänner är en organisation jag har jobbat med och så har jag frilansat mycket som journalist också.
Vad hoppas du att du ska göra för avtryck här på SRF?
Jag vill kunna göra en tidning som känns relevant och inspirerande och lyhörd. Tänkvärd för målgruppen. Både inspirera och utmana på olika sätt. Hoppas jag kunna göra.
Kan du redan nu se något sätt som du skulle vilja förändra Perspektiv?
Jag tycker att det är en väldigt bra tidning. Så att just nu så känner jag bara att jag vill förvalta det som finns. Och hitta ännu fler spännande berättelser.
När du inte är på jobbet, vad gör du då?
Jag tycker om att segla, som jag nämnde i början, och blir berörd av den där segel. Jag har en egen segelbåt som jag brukar segla i. Tycker mycket om att fotografera och umgås med mina vänner och min familj. Det är väl mycket sånt jag gör, läser.
Vad läser du?
Ja, jag försöker hålla mig ajour med de nya böcker som kommer ut om mycket samhällsdebatt och sånt. Samhällsfrågor tycker jag är spännande.
Det kan ju också vara så att någon känner igen ditt namn just för att du faktiskt har skrivit en bok också. Vill du berätta lite kort om det?
Ja, jag skrev en bok som kom ut för 2 år sedan om gryningspyromanen. Som jag skrev tillsammans med David Widlund som är brandingenjör.
Varför gjorde du det?
Därför att jag tyckte att det var en viktig berättelse att förmedla. Det är en man som själv påstår sig ha anlagt 200 bränder och har varit misstänkt för 100, blivit dömd för ett fåtal. Kostat samhället enorma pengar. Och, ja, jag tycker att det finns många brister i hela den, hur han har hanterats av samhället och vilken hjälp han har fått. Och att man helt enkelt inte har ett system där man kan ställa folk till svars för anlagd brand. Så det finns många berättelser där som jag tycker var värda att prata om.
Den kanske svåraste frågan av alla som vi av och till ställer till de som får komma in i den här studion är: beskriv dig själv, hur ser du ut?
Ja, hur ser jag ut? Ganska lång, eller jag är drygt 170. En ganska energisk typ, tror jag. Det tror jag syns.
På vilket sätt då?
Gestikulerar gärna, pratar mycket, mycket energi så där runt mig, tror jag. Blond, rufsigt hår som är ungefär till axel långt. Blågrå ögon, tror jag. Glasögon ibland kontaktlinser.
Så ser hon ut. Monica Valdén, ny redaktör för SRF Perspektiv. Tack för att du kom hit. I slutet av 2020 så kommer Synskadades Riksförbund att byta ut sitt medlemsregister. Här för att prata om det är Ulrika Norelius Centervik som är kanslichef på Synskadades Riksförbund och Annette Jonsson som är registerhandläggare. Och Ulrika, varför ska vi byta medlemsregister?
Vi har ju under många år haft stora svårigheter med det register som vi har idag, och det är också byggt på en relativt omodern plattform. Det vi ska byta till är byggt i ett modernare system och motsvarar bättre det som vi kommer behöva i framtiden. Vi tror också att det kommer öka tillgängligheten, eller vi vet att det kommer göra det, så att det kommer vara lättare för våra administratörer att hantera det här.
Är det värt att lägga ner så mycket pengar på medlemsregistret som det ändå kommer att kosta?
Definitivt ja, skulle jag säga. För att som vi har det nu, jag tror att alla som har varit i kontakt med medlemsregistret vet att det har varit väldigt struligt och buggigt och hängigt och krångligt. Så att det är definitivt värt det, skulle jag säga. Mm.
Hur kommer man som enskild medlem att märka av att SRF byter medlemsregister?
Jag tror inte att man kommer att märka så mycket som enskild medlem. Däremot så våra lokala användare ute i landet ska uppleva en stor förbättring.
På vilket sätt?
I sitt dagliga arbete när de ska administrera sina medlemskap ute hos sina lokalföreningar och distrikt och bransch och... Det är ju också hela utskicksbiten vad det gäller sms och e-post som vi har stora problem med idag. Och det ska absolut bli stabilare.
Och det kanske är den största förändringen som man som enskild medlem kommer att märka, tänker jag. För att vi har ju haft problem med e-postutskick till exempel. Och folk som har velat ha e-post har inte fått det och sådär. Och det är ju tanken att det ska vara avhjälpt i och med ett nytt system.
Och det här, det har ju också lett då till att det har blivit problem med årets medlemsavisering.
Ja, det har det tyvärr gjort, och det innebär att vi har ju inte kunnat skicka ut några medlemsavier via e-post i år. Men ha förtröstan, säger jag, det kommer vi att klara av i det nya registret utan problem. Nya medlemmar som kommer under året kommer heller inte att få en faktura via e-post, utan det går ut i pappersformat. Som första läge då.
Ja, och det innebär att för årets medlemsavgift så får man alltså leta efter inbetalningskortet i posten.
Ja, och har man problem med att få hjälp att läsa OCR-kod och sådär, så kan man alltid ringa till registret på 08 39 91 20 så hjälper vi er.
Nu ska vi ju leva i ungefär 11 månader till med det nuvarande systemet. Hur kommer det att påverka den service som Riksförbundet ger distrikt och lokalföreningar?
Det kommer ju påverka i så mått att det kommer vara som tidigare svårt kanske ibland att få tag i vår personal, för att vår personal behöver ägna sig åt andra saker för att få det här att överhuvudtaget fungera. Det kommer krävas tålamod och stor förståelse ute i distrikt och lokalföreningar, för att vi har ett system som inte är bra alls, och vi måste bara på något sätt klara det här i de här 11 månaderna skulle jag säga.
Under en väldigt lång tid nu så har SRF inte kunnat registrera några nya medlemmar. Varför är det så?
Vi håller på och säkerställer statistiken, och den är ett otroligt viktigt underlag för alla föreningarna när de ska ansöka hos kommuner om olika bidrag och stöd. Det är också ett underlag för delegater inför kongressen, hur det ska beräknas. Och så det måste vara rätt. Och just nu så har vi lite svårigheter i systemet som vi håller på och jobbar med i den stund vi står här och pratar.
När kommer man att kunna vara i fas med registreringen av nya medlemmar?
Just i dagsläget så jobbar vi väldigt intensivt på att kunna lösa det här, och därför är det lite svårt att säga exakt när vi kommer att vara i fas med det. Det enda vi kan säga det är att vi jobbar på med det så himla fort vi bara kan, och så fort vår leverantör lyckas lösa det här, för att problemet ligger på den nivån. Så att vi har ett samarbete med dem kring detta. Så jag vågar faktiskt inte säga exakt när.
I december så är det ju tänkt att det nya systemet ska vara igång. Hur kommer utbildningen att se ut för de som ska arbeta i det här nya medlemsregistret?
Nu kommer vi att dra igång med det nya systemet faktiskt här på torsdag och lägga upp en exakt plan för hur det ska se ut och när olika saker ska planeras och hur utbildning ska planeras och sådär. Så att jag tänker att det finns all anledning att återkomma till det. Att det kommer bli utbildning, det kommer att behövas. Det kommer att krävas ganska mycket utbildning ute i distrikt och lokalföreningar för att det här ska bli riktigt, riktigt bra. Det behöver man alltid när man har ett nytt system. Men exakt när och hur, det får vi återkomma till.
Kommer tidsplanen med december att hålla?
Ja, det är vår absoluta intention. Sen vet man aldrig när det är sådana här projekt. Ni vet, det är ju som att bygga hus. Ni vet ju hur ofta de brukar hålla tidplanerna. Så att det är vår absoluta intention och vår leverantörs absoluta intention. Och vi ska göra allt vad vi kan för att hålla det.
Hur kom det sig att SRF just valde Axigo som leverantör av nytt register?
Vi har ju haft kravinsamling på vad vi tycker att vi har idag och vad vi känner att vi skulle vilja förbättra och ha imorgon. Och sen har vi tagit in offerter från flera leverantörer, och då motsvarade Axigos offert våra krav på det bästa sättet, upplever vi.
Hur kommer man att jobba för att säkerställa att det här systemet kommer att fungera för synskadade administratörer?
Vi har en specifik skrivning om det i vårt avtal som rör tillgängligheten. Det bygger också på en plattform som heter Microsoft Dynamics, som är en Microsoft-plattform, och de jobbar väldigt mycket i grunden med tillgänglighet, så att det är en viktig garant för att det här kommer att fungera. Det är ju en av världens största leverantörer dessutom som lägger rätt mycket resurser på tillgänglighet, så att det har varit en otroligt viktig parameter i valet av system att det faktiskt ska fungera.
Sa kanslichef Ulrika Norelius Centervik. Du hörde också registerhandläggaren Annette Jonsson. Nyligen så valdes han in i styrelsen i SRF Skåne. Men det är inte det som han ska prata om nu. Vi ska möta 25-årige Fär Tomma som bor i Lund. Han ska berätta om sina juridikstudier och om sin bakgrund och uppväxt i en syriansk familj i Irak. Och om kriget som gjorde att han förlorade synen. Men först till universitetet i Lund där han sticker ut med ledarhunden Öman vid sin sida.
Ja, jag blev fasen hälsat på. Ibland så där folk som jag överhuvudtaget inte vet vem det är. Men så här, hej där, ja, men vem är du? Har vi träffats?
Frågar du det?
Nej, dumt nog så händer det faktiskt att jag inte gör det. Och då, när man inte gör det i början, då känns det jättelöjligt att göra det senare. Så då, ja man, höger. Här är det ju Lundagård då. Man kan kissa på. Som hund alltså.
Det märks ju att du är väldigt hemma i krokarna. Hur lång tid tog det att lära sig Lund?
Tror vi hade 3 dagar med ledarhundsinstruktören i början. Sen hade jag väl ytterligare 2 dagar när jag flyttade in i Lund. Men då var det runt hemma då. Där. Så att,
och var är hemma?
Kämnersrätten heter det. Ungefär 2,5 kilometer härifrån.
Då är man färdig med sitt.
Ja, precis. Man ska nosa lite också, tänker jag.
Hunden Öman leder Ter Toma till Juridicum, juridiska fakultetens hus i Televerkets gamla pampiga byggnad på Lilla Gråbrödersgatan i centrala Lund och ett stenkast från Lundagård. Och inne i huset. Ja, när Ter går fram med sin ledarhund så flyttar sig studentskarorna som trängs mellan väggpaneler i mörkt trä och annat som påminner om miljön från det förra sekelskiftet. Jag går på Theres vänstra sida där även hunden finns, men det är också på den sidan som hans enda hand och enda helt fungerande öra är. Och vi är på väg till ett kombinerat litet bibliotek och tentamensrum på övervåningen där Ther får låna en arbetsplats och där han även kan stänga dörren om sig.
Oh, nu är man tillbaka i sin håla.
Känns det så?
Ja, alltså det, jag tycker det är ganska skönt att ha ett lite eget ställe man kan vara på när man är klar med det seminariet, så om man trött i huvudet så kan man sätta sig här lite. Det är ett ganska litet rum ändå. Och så är det böcker från typ golv till tak, tror jag, på alla sidor.
Och gamla böcker.
Och det är alltså böcker från typ, jag tror det är 1860-talet och framåt. Och det kan bli rätt dammigt faktiskt här inne om man inte har något fönster öppet.
Och din hund Öman har sin egen korg här.
Ja, han tyckte det var för kallt att ligga på golvet hela dagarna. Jag brukar ha fönstret öppet och sådär. Men nu är han rätt glad att komma hit faktiskt.
Har du fått några kommentarer? Eller vet om andra studenter har kommenterat det, va? En hundkorg inne i tentarummet.
Nej, det är inte så ofta som man har folk här inne. Och när folk har tenta, då har de lite annat att tänka på.
Vad var det som fick dig att välja juridiken?
Mitt vansinnigt stora samhällsintresse. Jag har liksom alltid varit intresserad av det här ämnet. Jag har alltid läst nyheter och väldigt fascinerad av hur människor fungerar i grupp. Jag funderade på antingen läsa statsvetenskap, men då kom jag på att men gud, det är för teoretiskt och för vagt och tråkigt. Jag vill jobba med människor och jag vill göra någonting konkret liksom. Och då var juridik det intressantaste.
Du sa, jag har alltid varit intresserad av nyheter, men en 3-åring kanske inte är det på det sättet uttalat. När kan du säga att det faktiskt var så?
Från när jag var någorlunda medveten om omvärlden då. 9 års ålder kanske. För jag kommer i alla fall ihåg att jag satt någon gång i skolan och hade en sån där radio. Det var kanske lite senare förresten. 11 då kanske, någonting sånt. Och lyssnade på Lunchekot i Sveriges Radio P1 på rösterna liksom.
Här är Lunchekot. Regeringen backar.
Jag har väl alltid varit nyfiken. Jag var ju med kriget i Irak 2003. Och där följde man ju faktiskt nyheterna på tv och sådär när de vuxna gjorde det. Sounded like in Baghdad. Alla rykten och alla bilar som for fram och tillbaka, militärfordon och allt sånt där. Så att man blev lite intresserad ändå.
Och hur gammal var du då?
Nu ska vi se, jag var väl... jag är född 94 och det var väl 2003. 9 va? Nej, jag är tyvärr värdelös i matte. Det är kanske en annan anledning till juridikintresset. Man brukar skoja om här hela tiden. Att ambitiös men värdelös i matte, då blir man jurist.
Och 9 år, du sa bilarna, militärfordonen for fram och tillbaka. Det såg du fortfarande då?
Ja, för alltså, jag råkade för en bomb då. Och det här skedde då i juni, 4 månader efter invasionen då. Så att man hann ju se lite saker och ting.
Vad har du för bildminnen från det?
Ja, så man såg ju alltid de här pansarfordonen som amerikanerna hade. Jättefascinerande förresten. Snygga bilar. Pansarvagnar och stridsvagnar och sånt där. Och det här var början liksom, när de fortfarande anföll då. Och så gjorde då flyglarmet. Du vet den här förskräckligt ljud faktiskt. Men i alla fall. Så vi tog oss upp på taket för att titta vad som hände. Ganska korkat i och för sig. Såg man 2 vita linjer i himlen liksom. Raketer då. Som sköts iväg. Och då hamnade jag ungefär 5 kilometer ifrån där vi var. Och det skakade och liksom blixtrade och sådär. Sen var vi där dagen därpå. Sprang dit och kollade. Och då var halva huset som de hade skjutit på borta. Tänkte att de hade liksom skurit upp huset i mitten med en kniv. Så såg det ut. Så man kunde se in i rummen.
Du var inte rädd?
Nej, inte då tror jag. Är man rädd när man är 9? Det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg i alla fall.
Men vad hände när du själv skadades?
Ja, då var vi ute och lekte och jag plockade upp en känner du till de här raketgivären?
Inte
som
mycket.
Som ryssarna brukar ha för att skjuta stridsvagnar med. Det ska ha tydligen varit en sån där tändhatt på en sån. Inte säkrad då. Så att jag tog upp den och lyckades då, antar jag, få igång den på något sätt i handen. Så den exploderade. Det jag minns i alla fall att det ringde något så fruktansvärt i huvudet. Sen kände jag ingen smärta och sådär. För jag hamnade väl i chock, antar jag. Och svimmade väl därefter. Och sådär. Ja.
Och sen någon gång måste du ju ha vaknat upp.
Jag har lite minnesbilder av att jag var förfärligt törstig. Och då låg jag väl på sjukhuset där tror jag. De höll ju på att operera mig och sådär. Rätt många timmar. Sen vaknade man väl i sjukhussängen då.
Och då såg du inte?
Precis. Exakt.
Och?
Ja, var det en chock menar du? Jag vet inte. Alltså jag tror... saken var väl den att man hamnar väl i sorg tror jag. Och det... vad jag minns i alla fall så kände man sig inte hel. Man kände sig skadad. Psykiskt också. Som att man inte var liksom tillräcklig på något sätt. Förutom då den fysiska skadan då. Så Men eftersom man var ju 9 då, så tog det inte så många dagar innan man kom igång igen liksom, och försöka leva igen. Jag tror om man är äldre så tror jag man sörjer längre och man accepterar det inte lika fort som när man är barn i alla fall. För jag accepterade det ganska fort, vad jag minns, och började liksom leva med det. Sen, jag tror det bidrog ganska mycket att vi flyttade hit då, till Sverige. Och jag började skolan, fick vara med i klassen och det gjorde ju mycket till.
Var det så enkelt?
Nej, det var det väl inte, för de fick för sig att jag behövde ha en arabisktalande assistent till att börja med. Problemet var väl att hemspråket, det är syrianska, men jag förstår ju arabiska liksom. Så det, man kommunicerade lite på det då.
Vänta, du fick en assistent på ett språk som du inte behärskade till fullo i en miljö som var på svenska?
Ja, jag lärde mig inte riktigt svenska förrän den här assistenten var borta egentligen. Jag fick en svensktalande assistent. Så det tog ju ungefär ett år i förberedelseklass. Men sen hamnade jag på en vanlig klass.
Det finns de som säger att det tar flera generationer innan ett krig har gått ur en släkt. Har du hört det påståendet?
Ja, absolut. Det sägs ju att britterna aldrig riktigt gjort sig av med första världskriget. The Great War liksom. Så visst, och så är det väl hos oss också i familjen. Liksom, det är ju, krig är ju alltid ett återkommande ämne. Pappa var ju med i kriget under 6 år. Så att jag har väl varit lite fascinerad av krig överhuvudtaget. Jag gillar ju historia. Krigshistoria är ganska intressant tycker jag också. Allt som har med andra världskriget att göra, Napoleonkrigen, romarna, Genghis Khan. Det är ganska mycket krig i skönlitteratur och sen historiska framställningar också.
Är det berättelser om människornas liv eller är det hur generalerna tänkte och hur truppuppställningarna var?
Både och. Det är ganska intressant rent intellektuellt liksom att se hur strategin såg ut och så. Men det är ju ännu mer fascinerande när man hör om hur människor hade det. Jag har ju läst dagböcker från krig och ta till exempel, det finns en serie om första världskriget om liksom enskilda som...
Det är Peter Englund.
Peter Englund, ja. Stridens skönhet och sorg heter det väl. Otroligt spännande. Och alltså, eftersom man har själv upplevt krig så kan man ju känna igen sig lite.
Är det någon form av bearbetning för dig själv, tror du, att läsa det här?
Jag är ingen psykolog, men jag tror inte det. Det är inte så att jag sitter och liksom arbetar igenom mina egna issues när jag läser det här, utan det gör jag av intresse liksom.
Vad har du mer för intressen i tillvaron?
Jag vet inte, sjunger i kör. Juridiska föreningens egen kör.
Var sjunger ni?
Ja, det är allt möjligt. Just nu är vi mitt uppe i Lucia då. Vi har någon sån där Lucia, eller pepparkaklanden, den låten, omgjort till blues. Nu ska vi se hur, jag är med, sjunger med i basen där. Så vi kör ju bara så här. Dom, 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 dom. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Så, ungefär.
Så, ja. Det är väl någon text också?
Absolut, men det är inte vi som sjunger, utan vi kör ju basarna kör bara liksom rytmen. Ta-dam, 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 ta-dam.
Där hängde du upp en svart jacka med kapuschong bredvid den vita käppen. Hur ser du ut i övrigt? Hur lång är du?
Jag är nog 70 ungefär, tror jag.
Och vad kan du mer berätta om hur du ser ut?
Ja, svarthårig är jag. Typ 5 millimeter kanske. Längst bak, längst ner.
Och så lite lugg.
Ja, precis. Lite längre. Kanske 1,5 centimeter. Glasögon. Svarta så här solglasögon.
Fyller de någon funktion?
Nej, alltså jag har proteser egentligen. Ögonproteser. Men jag gillar inte att ha dem på mig.
Varför gillar du inte att ha på dem?
De trillar ut hela tiden.
Vad är mer karaktäristiskt för ditt utseende?
Jag saknar högerhanden upp till ungefär 5 cm under armbågen. Så jag är ganska karaktäristisk om någon vill ge sig in element. Liksom. jag är slätrakad just nu i alla fall. Ganska, vad säger man? Trubbig näsa, eller vad säger du? Du kanske kan...
Ja, både och skulle jag säga. Lite bred och lite spetsig.
Okej, ja.
Men från sidan kanske den ser trubbig ut. Jag är inte så bra på att syntolka. Vad har du för klädsmak?
Just här brukar jag alltid gå omkring med skjorta. Vit eller svart, rosa och allt möjligt. Jeans. Blåa jeans, alltid. Eftersom jag har hund som... har en sån päll som syns hela tiden på svarta kläder. Så du har fått kasta alla mina svarta byxor faktiskt, tyvärr.
Hur håller du reda på färger?
Jag har en sån här färgindikator. Som liksom går att trycka mot kläderna då. Och ser vad det är för något. Och just nu har jag en blå skjorta. Och grå stickad tröja. För det är ganska... kyligt så.
Men vilken bana ska den välklädde juridikstudenten Therese Thoma välja då?
Bra fråga som jag faktiskt inte har något bra svar på. Det är ju 3 års grundutbildning så att säga.
Hur långt har du kommit?
3 terminer, så är halva. Så det jag tänkte var väl att läsa igenom allt så att säga. Och sen fundera lite på vad jag vill göra. Yrkesinriktning då.
Men om du sticker upp fingret i luften och känner vartåt vinden blåser?
Ja, jag tycker kanske det är ganska roligt att jobba med affärsjuridik och sådär. Och humanjuridik, alltså familjerätt och sånt där. Domstol är kanske intressant också, för det är ganska utmanande. Där kan man liksom ha stora möjligheter också.
Ser du några hinder i att få ett yrkesliv inom juridiken på grund av din synskada?
Egentligen inte, för eftersom det här textorienteringen i juridiken gör ju att man kan liksom jobba med allt egentligen då. Jag tror inte det finns några begränsningar egentligen.
Och det sa Lundabon Fär Thoma. Han intervjuades av Dodo Parikas på Skånes taltidning. Det var allt för den här gången, men om en vecka då är vi tillbaka igen precis som vanligt. Tack för att du har lyssnat. Hej då! Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.